Hej på er där hemma i stugorna. Då var Bladets handbollspodd med Flink och Rotte tillbaka. Vi kör ju varje vecka nu. En fröjd att få prata med dig en gång i veckan, Robin, i varje fall.
Och det är ju alla hjärtans dag idag, Flink.
Du gratulerar mig så fint här innan vi drog igång. Vi har ju en någonstans en rätt så diger podd, tror jag. Men kanske lite spretig. Inget enhetligt tema. Ingen jävla lista. Inga jävla punkter på så vis, fasta punkter. Utan lite allt möjligt. Där vi ska försöka ändå hålla några snygga bryggor. Så det känns som vi ändå håller ihop skiten. Ska vi börja i botten?
Jävla listor, skiten. Fan, det låter som att du är på dåligt humör.
Nej, det är ju inte alls. Det är jag inte. Jag har bara försökt ta ut svängarna lite grann.
Det vi ska kanske börja med då. Jag gick ut och kollade lite av med Twitter-folket. Vad som är intressant egentligen. Många vill ju ha lite snack om bottenstriden. Och det kan man väl säga att det passar väl alldeles utmärkt. Med tanke på att tabelljumbon igår slog den överlägsna serieledaren. Ganska så övertygande också. När Hammarby besegrade Kristianstad. Såg du matchen till början?
Nej, var i Malmö på presskonferenser. Det är ju meningslösa sådana. Du är MFF Chelsea. Ikväll, nu är det ju torsdag förmiddag när vi spelar in.
Det var, jag zappade lite. Det var många, många intressanta matcher igår. Eller tre intressanta matcher. Där något. Alla resultat var liksom typiskt för den här säsongen i handbollsligan. Det var ju Alingsås slog ju då Skövde som låg tvåa i tabellen. Hammarby slog ju Kristianstad som ligger etta i tabellen. Och RIK slog Malmö med 9 bollar som då ligger trea i tabellen. Så det var, det tajtade till sig från plats 2 till plats 7. Är ju tillbaka där liksom. Det skiljer ett par poäng från tvåan Malmö, 34 poäng ner till Sävehof. Vi har 3 poäng skiljade på sjunde plats där till 31. Men de har ju en match mindre att spela.
Ja, då ska jag bara komma in här och berätta att RIK är klar av slutspel.
Ja. 33 poäng. Samma som då Ystad och Skövde har. Och det vilket kan inte IFK Ystad ta ifatt.
Nej, IFK Ystad och Guif står på 16 poäng vardera. Kan komma upp i maximalt 32 poäng om de vinner sina 8 resterande matcher. Alingsås är ju förstås också, ja, Sävehof är också klar i praktiken. Alingsås på 32 poäng med mer än 90 mål bättre än IFK Ystad och 114 mål bättre än Guif. Sävehof står på 31 poäng. Alltså det ska ju rätt mycket till att IFK Ystad och Guif ska vinna resten av sina matcher samtidigt som Sävehof förlorar alla sina och Alingsås. Så att det tajtade till sig på ett vis. Samtidigt så blev det ju någonstans lite tydligare kring slutspelsträcket. Tyvärr, vi har ju varit inne på det tidigt. Men det är väl egentligen bara Lugi nu som hänger löst och hänger löst. De är ju faktiskt 8 poäng före IFK Ystad och Guif, så ska det räcka till det. Ja.
Jag sa att Malmö var 3, men de ligger i 2 numera. Skövde ligger i 3. Men därför är ju bottenstriden är ju desto jämnare då. Och då var det ju den roligaste matchen tycker jag var ju Hammarby då, deras seger. Inte bara, alltså det finns så många parametrar som gör att det är så märkligt att de vinner. Det är ju det här vanliga Kristianstad, liksom ena dagen kan man vara på väg att slå Kielse, sen helt plötsligt förlorar man mot Hammarby. Det är väl det vanliga liksom, hur kan det gå till, motivation kanske, men Hammarby de har ju skador till förbannelse, men de har väl 3 korsbandsskador, va? Slaktaren är väl borta bland annat, och de hade ju ingen målvakt ju, så de fick ju kalla in Robin Hallberg från inte från fiskpinnarna, för han har inte varit petad, men han har inte spelat någon handboll på någon högre nivå den senaste tiden.
Ja, det är Jeanette var det. Mm. Nu.
Och ja, det är väl okej. Det är väl okej nivå.
Ja, men det är tredje ligan i Sverige. Det är inte så högt.
Nej. Plus då att de, andra halvlek låg alltså Hammarby under med 19-13. Sex bollar. Och vad vann de med till slut? De vann väl med vann sista 20 minuterna med 18-9.
Ja, det är ju nästan kanske det mest anmärkningsvärda i det hela. Annars så tycker man om Hammarby ska skrälla mot IFK Kristianstad så måste de ju få en pangstart och så vidare. Och ja, att Kristianstad liksom tappar motivationen tidigt och inte. Jag menar här, de hade ju matchen i sin hand. Och visst, då kan man kan ju tappa ett par, tre mål. Man går ner sig lite grann. Men då gör man väl några byten, slänger in några spelare som vill visa vad de går för. Och så, för jag menar, någonstans så ska ju IFKs B-uppställning köra över Hammarby, skulle jag vilja säga. Detta Hammarby var i alla fall skadeskjutna Hammarby.
Ja, absolut. Ja, det är ju, alltså, nu sitter jag där jag sitter i Kristianstad, så att det hade ju varit på sin plats med lite kritik då. Men jag vet fan, nu satt jag hemma och kollade igår. Satt mest med ett leende på läpparna faktiskt. Det var liksom så jävla härligt ändå på något sätt med såna här matcher. Annars är ju handboll, det är liksom, det är mycket svårare att skrälla när det är stor skillnad på lagen, som det väl ändå är med när Hammarby och Kristianstad inne i nuläget. Det är svårare för sämre lag att vinna mot bra lag i handboll än vad det är i fotboll. Men det här var ju, så glädjescenerna därefter med allt med skador, och Robin Hallberg kom in som någon, han var en riktig vägg där i slutet, tog ju allt. Det fanns liksom så mycket här, och jag läste på Dolk var rörd efter matchen. Det var att de låg där de låg med Hammarby. Jag förlorat derbyt mot AIK och allting känns piss och de riskerar att rasa ur. Och ja, så blir det sån här match. Liksom, det kan ju rädda hela deras säsong. Inte bara poängen utan hela känslan.
Ja. Kitte då? Han måste ju vara till smuret.
Han var het.
Ja. Ja, jag skulle vilja vatta i Eriksdalshallen. Bara suttit bakom honom.
Ja, det var synd att det var lite mer publik. Just det hade blivit, det var inte en jättestor klack där som de kan ha ibland när det har varit slutspel mot Kristianstad. Det hade varit, kunnat bli ännu bättre tryck, men det var ju härligt. Det var liksom just de glädjescenerna efter en vanlig lunkmatch. Man är inte så bortskämd med äkta känslor så här mitt i säsongen. Det var en jävla härlig match, härlig avslutning på matchen. Jag tycker jag kanske inte att det är så himla konstigt ändå att Kristianstad inte är riktigt med i matchen. Det är liksom det typiskt sånt läge där. Bra läge för en skräll när man har två Champions League-matcher på helgen och så en ligamatch däremellan. Folk ska vila. Det är inte så kul att åka till en bortamatch mot tabelljumbon.
Jag köper alla de argumenten, men det konstiga är när man ändå har en sån klar ledning i paus som bit in i andra halvlek. Ja. Att man tappar det där och då. Starkt av Hammarby och inte ihop också i det läget. För jag menar, det måste ha känts ganska så hopplöst ju.
Ja, alltså det är ju särskilt då när man kommer från en derbyförlust mot AIK och allting. Ja, man ligger sist och det är allting. Och så ligger man under med sex mål hemma mot serieledaren. Vilket lag som helst hade ju bara, ja, det är en sån dag idag igen.
Ja.
Mycket imponerande.
Och det gjorde ju att botten tajtades till, som sagt.
Verkligen. Det är ju de Hammarby lämnade över sista platsen till AIK igen.
Men Hammarby har en match mer än de andra där nere ju.
Ja. Ja. Sen hade ju AIK på 11, Karlskrona på 12, Hammarby på 12 och Önnered på 13.
Ja.
Det är många sådana viktiga matcher där nu framöver. Men ska vi stanna lite vid Hammarby med Robin Hallbergs. Det är ju inte bara Hallberg som gör comeback, eller?
Nej, vi har ju Micke Åström. Gamle målvakten som stod i Hammarby. Han lite smögs ju in i IFK Skövde i går, tror jag det var någon som, nu tappade namnet vem det var, som uppmärksammade bland annat mig på det på Twitter. Att sätta bland de här övergångarna, jag vet inte vem det är som sitter och kollar det på Svenska Handbollsförbundets hemsida, men det kan väl också vara ett nöje kanske.
inte så lätt, man hittar inte dem så lätt, men det är rätt bra att hålla koll, för nu har ju transferfönstret, nej, transferfönstret har ju stängt nu, så att det var ju liksom lite deadline day.
Ja, det har varit, ja.
Så att där just men det tänker man inte på, deadline day när övergångsfönster i handboll, det glömmer man lätt bort. Men ja, det var ju rätt vaket ändå, och jag såg de hade skrivit någon av Skövdetidningarna, jag har glömt vilken det var, men det var liksom en sån, precis innan fönstret stängde så skrevs han in i truppen.
Ja, han, när jag sen går in och ser, så verkar inte varit med mot Alingsås i varje fall.
Nej.
Jag drog några sms till Ulf Nyström igår där, för det blev upp vad heter det, tappar jag ordet här. De ville, eller han som skrev där, eller någon skrev till mig, gräv i detta. Är det Micke Åström? Är det den gamla målvakten från Tumba? Full 76 för övrigt då. Jo, det var det ju. Så jag kollade med Uffe Nyström och varför och sådär. Och det är om det skulle hända någonting med våra andra målvakter. Så att, men det var Håvard Åsheim och Marcus Holmén som stod igår. Så att det är någon sorts backup. Han svarade aldrig riktigt på om han skulle träna med laget eller så. Utan det är inte säkert. Alltså, han får dyka upp på någon träning. Men annars så är det kanske mer på pappret bara. Att han ska vara, som sagt, innan övergångsfönstret slog igen. Vi har ju födde 76 alltså. Vad blir det? 42 år. Vi fyller 43 i år. Åström. Mm. Fin årgång på målvakt då.
Är det det? Vad har vi mer på? Nu har jag ju kanske Thomas. Nej, han är ju född 80. Ja. Vad har vi mer på målvakt då?
Jag tänkte att vi får gå utomlands. Den största, kanske. En av de två största under 2000-talet.
Svenska målvakt då?
Nej. Internationellt.
Och Majer, är han född 76?
Ja. Precis. Ja. Jag tänkte, och vem är den andra tror du då? Alltså inte som är född 76, men som jag säger är
Starbik.
Ja, givetvis. Född 79.
Han är så pass ung ändå, Starbik.
Ja, han ser äldre ut. Så äldre ut än alla andra. Ja, och man ger sig inte så ung ut heller. Men i varje fall det här, Micke Åström var så här lite. Jag hade en hel del med honom att göra där när man bodde i Stockholm och Hammarby var som bäst och så. Jag vet att han skrev något, han drog ut till Frankrike, fick något liksom proffskontakt där, lite märkligt, lite så, jag vet inte, vid Medelhav, eller var lite så här, det är så jävla gött att vara här, så jag vet inte, jag minns honom som en profil i all enkelhet på något vis. Och det föranledde också så här nu Micke Åström, får vi se om han kommer och ställa sig på en plan i handbollsligan igen. Men så började jag spåna lite grann. Körde över några namn till dig här. Vilka andra så här som hade varit kul att se göra comeback i handbollsligan. Efter att ha lagt av. I varje fall, vi är inte helt, jag drog några namn där. Inte helt säg, de kanske spelar på lite lägre nivå. Men, och de får inte vara då äldre än Åström, född 76. Hade några namn som hade varit kul att se.
Hälften av de namnen du skickar tänkte jag, det måste vara fel av flicka. Han måste vara mycket äldre.
Ska vi ta det första namnet? Danne Sian.
Ja, det var ju direkt där. Han kan väl omöjligt vara 76.
Men känns som han är 60-talist.
Ja. Men det var han inte. Han är yngre än man tror.
Han född 77. 68% hade han en gång.
Ja.
Glöm aldrig, jag gjorde en artikel på det när han stod i Guif.
Målvakt alltså, för de som inte kommer ihåg honom.
Ja,
några mer andra favoriter. Om jag bara får ta någon favorit. Mattias Adjovi är ju en sån man kommer ihåg som också, jag tänkte att det var så jävla länge sedan de spelade så att han måste vara äldre, men de är inte så gamla.
Nej. Adjovi, vissa likheter med Melvin Richardson. När jag såg Richardson här, inte minst på VM, så påminner om Adjovi faktiskt. Det är alltså utseende.
Mm. Spelstil också kanske. Nej, inte riktigt samma.
Jag kommer ihåg att alltså, Adjovi hade mycket i sig, men han rörde sig så jävla långsamt. Det var följsamt och så, men vad det kändes som man ville ge honom en spark i röven så skulle sätta lite fart. Men en fin handbollsspelare. Inte lika fin kanske, det är inte det epitetet man sätter honom kopplat till handboll. Jimmy Jansson.
Överste grisen, som jag tror att vi kallade honom i någon artikel eller krönika.
Ja, eller om det var hans alltså Jimmy Jonsson var ju också en sån. Han var ju nästan ännu, han var väl grisigare egentligen, var han inte det?
Jo, det var han kanske, men ja, men det var Jimmy liksom Jansson. Ja, båda två var väl ja, det var väl inga skönlirare.
Nej, det var det ju inte. Två guifar. Nu slänger vi med Jimmy Jonsson, han är ju äldre än 42, men Jansson, men en härlig profil. Skön vid sidan om.
Ja, du hade många spelare där. Alexander Hansen, som jag kommer ihåg kanske från Öysta.
Ja, skandal också.
Ja, han var väl en Malmö med en sväng.
Ja, det var de flesta Öysta varit nästan.
Ja.
Erik Fritsson.
Ja.
Tänk se honom igen på linjen.
Jag tänker att det är många linjespelare och målvakter är ju en rätt stor del av sådana här namn man har velat se igen. Det är någonting med kanske med om de har med deras personlighet att göra, att de är, man saknar kanske inte dem så mycket för det handbollsmässiga, men för mycket annat.
Nej, precis. Glenn Andersson, Alingsås.
Faller in på det, ja.
Ja, är väl inte den mest älskade i handbollssverige heller.
Nej. Johan Jeppsson.
Ja, inte heller.
Han är en kappspelare i sig, men det är lite samma alltså, spelartyp.
Åke Movanga. Det är ju så är rätt mycket namnet där någonstans. Som,
ja.
Kommer ju i den här fantastiska generationen Växjö fick fram. Och spelar sen väl i RIK och Marby, va?
Mm.
Men fick väl aldrig den karriären som många förutspådde. Ja, precis. Jag skulle dubbelkolla här. Jag slog upp på honom lite. Född 81, alltså Kjellman-generationen i Växjö.
Mm.
Det var de två kanske som stack ut. Nu ska vi missa någon. Men de hade ju ett sånt lag som... Visst var det väl så att de mötte ju JSM-finalen. Mötte de ju Christian Andersson. Som väl då nog spelade i HK Eskil, va?
Då ringer de klocka att du har skrivit detta någonstans.
Ja, men det var ju när Christian... utsågs till förbundskapten. Så vet jag att det snackas om det. Och Kjellman blir lagkapten. Och då hade de ju mött sin JSM-final. Där Kjellman gjorde typ.
Just det.
Jag tror att Växjö vann. Och Kjellman gjorde. Alltså 12 mål eller någonting sånt. Och var nu punktmarkerad hela matchen typ.
Mm.
Ja, det var något i den stilen. Nej, men lite på tal om detta. Så kom ju in lite här nu på. Om vi skulle... inspirerade som vi alltid är av Offside, denna gången inte podden kanske utan mer tidningen. De har kört några sådana här kultnummer genom åren, jag tror de har två stycken. Där de, i varje fall till det andra numret för några år sedan, tog hjälp av sina läsare som fick komma med förslag vilka de ville se en gammal kultspelare från Allsvenskan som de ville se ett längre reportage om eller med. Tänkte som en liten punkt till podden. Bara en liten fast punkt. Jag hoppas att Katar blir upprörd. Man skulle kunna ha. Så interagerar vi lite. Lyssnarna får komma med lite tips. Vem de skulle vilja höra mer om. Så kör vi en i varje podd. Vi kör ju nu en gång i veckan. Det kan vara bra att ha en sån punkt någonstans i avsnittet. Så det är väl bara mejla eller... Twitter kan ju vara nog så bra där. Shoot. Och då får de vara äldre. De behöver inte vara födda 76 eller senare. Utan de kan vara äldre. Och så försöker vi ta det vidare. Utan att lova för mycket. Det kan bli kanske att vi. Ena gången på ett namn. Så kanske vi får tag i det. Vederbörande och som ställer upp på en kortare intervju i podden. Eller så bara pratar vi med honom eller henne. Och. Berätta eller så pratar vi med någon lagkompis eller ibland kanske det bara när vi har mycket annat så kan det bli någon kortare att vi bara pratar lite om och drar lite klubbar och sådär va. Men någonstans kanske ett litet mål ändå att vad gör han eller hon idag? Tror på den lite liksom nostalgitripp i varje avsnitt.
Ja.
Vi provar, så välkomna och slänga fram lite namn vi skulle vilja höra mer av och om.
Mm. Jag vill inte riktigt lämna bottenstriden än. Karlskrona är ju i allra högsta grad inblandad där. Och där har det också hänt två rätt så tunga nyförvärv, får man ju säga.
Ja, på varsin ände av någon sorts skala.
Ja, hur menar du då?
Ja, vi ska ju dra namnen Nako Medina och Tobias Karlsson.
Och där Tobbe är ju i mer än någon slags sportteam eller sportgrupp. Och ja. Medina ska ju spela.
Exakt. Nej, men det är väl någonstans Tobias Karlsson kanske en av Handbollssveriges absolut största good guys genom åren.
Mm.
Medina, jag vet, blir han säkert förbannad igen, men väl ändå har gjort sig ett namn. Han nog har en viss får skylla sig själv lite grann som en av Handbollssveriges största bad guys.
Ja.
Så de har ju täckt in hela spektrat där. Jag vet inte var Knir hamnar någonstans, mitt emellan. Han är väl mer åt good guy kanske.
Ja, men han är rätt så bra som mitt emellan, för han är ju kanske en good guy, men han ser ut som en bad guy.
Ja. Kom in på dem igen.
Ja.
Övarmarna.
Tatueringar.
Ja. Nej, men
jag läste att Medina hade sagt till BLT, Blekinge Läns Tidning, att det var just att vi, som vi gör nu, sitter och pratar om hans förflutna, att det är därför han inte vill spela i Sverige, för att vi drar alltid upp det negativa. Det är ingen som brukar prata om att han har vunnit ligan i Norge. Men du säger det, han har också vunnit ligan i Norge.
Ja, precis. Var hade han lagt av, eller var kom han ifrån nu?
Han var ju i Ungern, och sen var han att i San Jose Obrero på Lanzarote.
Ja.
I höstas. Eller i fjol spelade han. Men nu var han ju klubblös när han kom till Karlskrona. Han har spelat i den spanska andra ligan då i höstas. Där han gjorde 65 mål på 13 matcher. Så han är inte helt avslag.
Nej.
Avslag. Det blir ju i alla fall, man kan säga vad man vill om honom, och jag vet inte vilken kvalitet han håller efter det, men det är ju, adderar ju någonting åtminstone till både till handbollsligan och till bottenstriden.
Ja, verkligen. Alltså han måste ju ha, rekord är det säkert inte, för det finns då som har fler, men han har otroligt många klubbadresser måste han ha nu.
Mm.
Han har inte varit länge på varje ställe de senaste 6, 7, 8 åren.
Jag tror att Wikipedia hade slutat räkna där till och med när han var i Norge.
Ja. Och då har du ju ändå, då är det rätt många när Wikipedia slutar räkna så.
Ja, i Runa. Så RIK, Tolimar 3 de Mayo, RIK igen, Emstetten, Elverum, Drammen, Runa. Så var han då i Ungern där och nu i spanska på Lanzarote.
Ja.
Ja, men det, man kan inte säga så mycket än, för man har inte sett honom spela. Men nu, jag tror att det är ju rätt smart av Karlskrona då, även om det är någon spetsvärvning, så att de har ju, de får i alla fall lite mer bredd på sin niometerslina. Och tajmingen är ju rätt så bra, för det är ju en, det är många viktiga matcher där i bottenstriden nu, både för Karlskrona då som har ju Önnered och Guif och IFK Ystad och AIK här inom en period av månad där. Och så att det är nu poängen som ska rädda säsongen ska börja trilla in.
Ja, de måste ju vända på det. Vad har de? 11 raka förluster, va?
Tror du. Mm, det var det nu, ja.
Det var inte länge sedan vi satt här, känns det som, och snacka om Karlskrona som kanske är det stora utropstecknet i ligan, eller och Knir var årets tränare.
Nej.
Svänger snabbt.
Det gör det. Men AIK trodde man ju, jag trodde kanske att de hade lämnat i alla fall Jumbo-platsen för gott här, när de varit inne i ett bra streak efter sin havererade säsongstart. Men det är väl de fyra lagen som kommer vara med hela vägen, känns det som ändå.
Ja, så är det säkert. IFK Ystad verkar ju klara sig från den bottenstriden, så har vi varit inne på tidigare. Har ju derby här ikväll då när ni lyssnar mot Ystad IF. Och har ju varit pigga i sin marknadsföring.
Ja.
Jag vet inte om du såg den vad ska jag säga, affischen eller så, de la ut den på sociala medier.
Jag såg att det var stängt, ja.
Ja.
Ja, du kan, vad var det för något, vad var det som var på bilden då?
Ja, men det var ju två IFK Ystad-spelare och i mitten stod ju Sandra Andersson, utgår från nyheter, för de är ju gifta, Kim Anderssons fru.
Mm. Med IFK Ystad-tröja.
Ja, precis. Hon är ju röd sedan, ja, hon är ju uppvuxen i ett IFK Ystad-hem. Så att, ja, men det var lite kul. Kreativt.
Pigg marknadsföring.
Ja, sånt gillar vi. Det är ett derby trimmar igång. Annars har ju HK Malmö förr, i varje fall om åren, varit rätt så roliga också. Med sina sådana informationer. De brukar ofta hitta något lite kul och få spelarna att ställa upp lite grejer. Och så där. Så att,
ja, ska, vi bara, ja, ska vi bara toucha vid damernas bottenstrid också i SHE?
Absolut.
Mest för att den berör det jag pysslar med lite mer kanske.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Kristianstad HK som ju siktar högt. Målsättningen var väl för några år sedan att man skulle ta SM-guld nästa säsong. Nu är ju risken överhängande att man istället rasar ur här direkt. Från att ha varit ett topplag i fjol, får man ändå säga, över halvan i alla fall. Kvartsfinal, två raka säsonger mot Lugi, och nu ser det ju riktigt, riktigt risigt ut alltså. Kristianstad och Boden har lika många poäng. Men och sen har de Hejd även på två poäng framför där. Så det är väl de tre som slåss. Men Kristianstad har alltså förlorat båda matcherna mot Boden och båda matcherna mot Hejd. De två bottenklubbarna. Då ska det ju knappt gå och klara sig kvar alltså.
Vad är du som då jobbar i det och är mer insatt än vad jag är? Vad är förklaringen till det här otroliga raset? Vi skulle ju, nu är det ju i andra landsänden så då har vi inte den kollen då i jobbet. Men Boden är ju lite samma sak också. Det är också sånt där poplag som tippades och skulle ta nästa steg och så vidare. Och nu krigar de om att undvika jumboplatsen. Det är ju en anmärkningsvärd utveckling.
Ja, båda lagen skulle ju egentligen, man skulle vilja ha kvar båda lagen i serien egentligen.
Ja.
Nej, Kristianstads fall som jag väl kan ta dem, det är väl att man har dels underskattar man laget man hade förra säsongen med Iskit och Satrapova. Man liksom insåg kanske inte riktigt hur mycket de betydde egentligen. Och plus att man då ändrar änden så överskattar man det laget man har nu. För att de spelarna som har ersatt där är ju, har liksom inte varit i närheten av alls samma nivå som Iskit och ja, Lucy Satrapova framförallt, som var i toppen i målvaktsligan varje säsong. Och nu har man, hänger väl ihop med att försvarsspelet har varit sådär och att de är dåliga på hemspring, men målvakterna har ju inte alls kommit upp i någon nivå egentligen på hela säsongen. Men framförallt skulle jag säga att de har övervärderat sitt eget spelarmaterial. Nu värvar de ju en makedonsk landslagsspelare här som mest var tanken att hon skulle spela bakåt. Och det har hon ju gjort rätt hyfsat, det jag har sett. Men det har inte kommit något lyft framåt direkt. Och dessutom då, och Schäfert är här på domarna.
Ja.
Du läste den när han sa, jag trodde julen var slut och tomtarna hade gått hem.
Ja, jag såg den.
Nu kan man inte bli avstängd, gissar jag, för vad man säger om media. Men han blev ju avstängd efter den matchen. Så han har, jag gissar väl att han har inte varit mildare när han var inne i och skällde på domarna efter matchen.
Det var då Thomas Iversson fick kliva in, va?
Ja.
Han har sin dotter i laget, eller?
Sally Iversson, ja.
Mm. Och visst var det väl så att i Boden fick Per Johansson kliva in och ta en match.
Ja. Nej, ja, det var några tränaren där Kenneth Hallén hade fått förhinder, så då fick Per Johansson hoppa in snabbt och lätt.
Två gamla förbundskaptener också, som ledde laget respektive lagen match där.
Mm. Plus då, om man tittar bottenstrid, så har ju Boden väldigt mycket lättare spelprogram. Så att jag tror att Boden, de har 6 plusmål också att gå på. Kan ju försvinna snabbt i och för sig när de möter topplagen. Men Boden har ju, närmast har de ju Skövde där på, som imorgon då när de lyssnar på detta, hemma. Kanske han sa Skuru. Så att det kan ju bli två poängs avstånd där. Sen har Kristianstad lig i Boden och H65. Men Boden har också Skara, kan de mycket väl ta poäng av. Önnered hemma kan man mycket väl ta poäng av. Så att det är många matcher, och Boden har ju framförallt BK Hejd hemma, så att det är många matcher de kan ta poäng. Men medan Kristianstad, matcherna där man kan räkna med poäng eller kan hoppas på poäng, börjar bli färre och färre.
Ja, och det är ju kanske lite klyschigt så, men nog är vi ju rätt många som gärna ser att de är kvar i ligan, för det har ju ändå varit friska fläktar med lite nytt. Och all respekt då till, det finns ju några så klubbar, nu visar de ju ändå, alltså det finns lite tradition, och det finns, man plockar upp bondor ifrån och säkrar, liksom, kan ändå hålla en viss nivå i de här mer klassiska klubbarna och damklubbarna. Så är det, har det ändå varit lite kittlande med Boden och Kristianstad, kanske mer än Skövde på senare, och Hejd. Nu är ju Västerås, ligger ju på fjärde plats, men är också sådär alltid lite mellanmjölk. Önnered har ju liksom kommit fram, men det är ju också en, det är också en, vad ska man kalla det, ungdomsförening. Kanske fel ord, det är ju i allra högsta gången en elitförening med lag i högsta ligan, både på dam och herr. Skara har väl varit lite sånt som har stuckit ut också. Kungälv är ännu ett sånt där, kan kalla det Göteborgslag, som kommer upp och är med lite grann. Så att, ja, nej, vi är väl ändå rätt många som gärna vill se Boden och Kristianstad, som har ju, jag menar, Boden har ju skapat ett intresse där uppe, och vi pratar mycket om att handbollen ska spridas norrut. Och Kristianstad då med den satsningen de har gjort, och har ju sina profiler och så. Så att,
Sen är det ju från, om vi ska gå ner ännu mer lokalt i Kristianstad, så är det ju, kan ju bli en något udda situation med just Kristianstad. IFK Kristianstad har ju startat omlag för några år sedan, och skulle Kristianstad HK ramla ur här nu, trilla ner till allsvenskan, så IFKs damlag är samtidigt på väg upp i division 1, så då skiljer liksom bara en division där mellan lagen. Så det är liksom, ja, kommer Kristianstad HK liksom och överleva verkligen om man trillar ner nu? Eller finns det en risk eller en chans, beroende på hur man ser på det, att ja, det blir en klubb istället?
Ja, vad tror du? Är det inte en överhängande risk eller chans att det blir så att det blir IFK Kristianstad som?
Framförallt blir det mer mer naturligt att de går in i varandra. Och det kanske man på sikt är väl det kanske också rätt att göra så.
Vi ska väl också, vi måste ju nämna, vi pratar, och det är en del som retar sig på det, vi pratar väldigt mycket mer om handbollsligan än om damligan i den här podden. Det beror ju på absolut att vi har bättre koll på herrligan, följer den mer, skriver mer om den. Men också att intresset, det märker man ju, kan bara jämföra när det är dammästerskap med herrmästerskap, så är intresset bland läsare och lyssnare mycket större för herrhandbollen. Sen så har vi en uppgift i detta genom att kanske sätta lite agenda så vi kan påverka det där, och det ska vi säkert bli bättre på. Men det som kommer till saken, H65 hör, tronar i toppen, 17 matcher och 17 segrar, det ska vi faktiskt lyfta fram. Är ju oerhört starkt. Till skillnad från IFK Kristianstad på här sidan, fantastisk hemmasvit, helt otrolig hemmasvit. Men går ju på pumpen ibland, men det gör inte H65, inte i år vad det ser ut som. Så nu här, det har kommit in någon värvningar, lite förlängningar och sådär. Jag vet inte hur många gamla U-landslag eller flicklandslagsspelare han har tagit in nu, Ola Månsson, som han har haft som förbundskapten i de där, är de födda 98-99 och det är omkring, tror jag. Mm. Han har ju varit förbundskapten där, tror jag, för flera av de lagen, känns det som. Eller om det är samma han har följt under många år, jag blir lite osäker nu. Men många av dem har han ju tagit till hör, och det är ju smart, han vet vad de går för.
Ja. Något som vi inte har nämnt så mycket, som vi också får lite förslag på, är ju silly season. Nu stängde ju transferfönstret här. Handbollsligans transferfönster.
Ja, jag trodde alltid, men därför blev jag lite ställd när du sa att det var, jag trodde det var 15 februari alltid.
15 februari är det kanske, så det stänger idag när ni lyssnar. Ja, så är det nog, ja.
Ja, det var lite så. Det var därför jag blev lite ställd när du sa att det slog igen här nu igår. För det. Ja, det.
Men det, ja, men det var, det fanns några övergångar fortfarande som var registrerade som den 14. Så det har du nog rätt i, 15 februari. Det stämmer.
Fan, då vi får kanske, IK Zoom tänker jag, vi får kanske gå ut på.
Ja, det är ju torsdag när detta spelas in, deadline day. Då är det deadline day idag. Det är bara, och du som liksom lite sportchef får du väl ta på dig rollen som att agera.
Ja. Ja, få ut, agera. Vi får, snabba oss nu. Vi får runda av podden. Nej då.
Inga direkta sådana bomber i övrigt, mer än då Medina och vem var det mer vi pratade om? Ja, Åström kanske.
Ja, och vi nämnde kanske inte mycket med Tobias Karlsson. Kanske vi ska säga då lite att, det vet ju alla som lyssnar på den här podden i och för sig, men att han har ju nu, han lämnar ju Flensburg och lägger skorna på hyllan, flyttar hem till Karlskrona och ska få någon slags roll på ideell basis i HIF Karlskrona, som de heter, och ska hjälpa till att utveckla klubben och lite sådär. Vi får se hur mycket det blir med, om det handlar om att sitta med på lite möten eller han kommer att vara med mer kring klubben, och så verkar det inte som att han ska vara med så mycket kring laget.
Nej.
Och det tror jag inte han vill heller. Jag tror han ja, jag vet inte vad han vill, så jag ska inte spekulera.
Nej.
Han blir inte Ola Lindgrens kronprins i Kristianstad i alla fall. Det kan ju inte fast.
Ja. Däremot, om det inte är så många spelare som är klara nu här. Ja, Viktor Östlund är ju klar för Malmö, men det är till nästa säsong.
Mm.
Det är väl det riktiga affischnamnet vi har in hittills, va?
Ja, det är vad vi snabbt kan komma på, så är det ju så. Jag tror inte att vi har missat någon.
Däremot är det som
kan ju bli, fler ju.
Ja, det hoppas vi väl att det blir. Det lär det bli också. Det brukar ju alltid vara så att ett gäng namn, affischnamn, försvinner från ligan. Och så är man orolig för det. Och fan, ska hända nästa säsong profillös serie. Men så trillar det ändå in en del profiler också. Men det är, om vi tar som du sa nu, så är det ju rätt så många profiler som lämnar. Bara i en snabb genomgång. Alfred Jönsson, Hannover, Josip Kavar, Sönderjyske, som är en norpa lite spelare från svenska. Oskar Sundefelt har de också gjort klart med. Tobias Thulin till Tyskland.
Var det Magdeburg eller?
Magdeburg, ja. Vi har ju Stig Tore, Moen och Arnarsson som går till, ja, Moen är väl inte presenterad, men de ska ju till GOG båda två. Adam Lönn lämnar Malmö, precis som Robin Paulsen Haug, målvakterna, som ju går till Skjern, och Lönn till Stuttgart. Och sen är det ju Dan Beutler, det ryktas ju lite om honom också där, att han ska till GOG.
Alltså det gör det, det har jag missat lite grann. Jag tror det kom under VM kanske.
De ska ju ha varit i kontakt med Leo Larsson då, som vi valde att stanna. Och så har det snackats lite om Beutler där i de danska medierna. Men det var ett tag sedan det skrevs om det, så jag vet inte.
Men det är inte så att det blev Haug, alltså att de sökte flera och att Beutler var ett av dem, och så blev det napp.
Ja, Haug var ju skärm.
Ja, det var GOG, förlåt, ja. Nu blandade jag, ja, precis. Ja, sorry.
Och Beutler, ja. GOG.
Vad har Beutler själv sagt någonting?
Nej, han har inte uttalat sig någonstans. Jag har inte, han är ju ohusbo, så jag skulle kunna ringa honom med gott samvete. Så att det får man kanske göra. om den är på gång.
Det är bara de som bor i HS. Du kan ringa med gott samvete. Ja, du menar att han är inte en IFK Kristianstad-spelare, nej.
Nej, men du vet så. Man ska väl koncentrera sig på det i vårt spridningsområde. Kan man säga.
Ja, det är det chefen.
I alla fall på arbetstid.
Ja.
Traktorn i AIK slutar, påminner du om. Och ja. Traktorn är då?
Johan Nilsson.
Ja.
Inte den största profilen, men väldigt i ligan. Men populär i Alingsås. Och de har tappat många, det säger vi väl varje år nu, med de här kulturbärarna.
Mm.
I Alingsås, nu försvinner en till. På tal om kulturbärare får man ju säga, den har vi ju nämnt, Tolin i Guif. Där har vi också, som försvinner inte någonstans mer än ut från handbollen, de slutar ju.
Mm.
Kommer ju säkert några till som lägger av, kanske har vi missat någon. Men det som du säger, det dyker alltid upp några nya och kanske kan bli någon hemvändare och så.
Mm. Jo, det är så. Vi ska inte måla fan på väggen. Men det är lite trist med just de här. Alfred Jönsson fattar man ju att han offer. De har varit lite norpat faktiskt. Olaf och Gudmundsson var ju där och när han lämnade Kristianstad. Ja. Hyckerud var väl också i Hannover rätt många år.
Ja.
Så att det är sådana fattar man. Tolin fattar man att han lämnar. Det är de som är lite tråkiga. Det är de som lämnar liksom för Danmark.
Ja.
Framförallt de här Sönderjyske som inte är något danskt topplag. Skjern kanske man vill gå till och GOG går ju bra. Så, ja.
Mm. Ja, jag håller med dig. Det är en svårare att förstå lite grann.
Det gjorde du, det vet jag. Men att Tjoe, han fyllde år häromdagen.
Mm. Fredrik Pettersson, landslaget och Montpellier, va?
Mm. Hela handbollsvärlden vet att han fyller år.
Ja, därför att IOF gratulerade alltså Tjoe på det officiella Twitterkontot. Det fladdrade förbi i mitt flöde på Twitter och jag kände liksom shit, om man skulle då översätta fotbollsvärlden, det är ändå att FIFA då officiellt gratulerar en det är ju, med all respekt för Pettersson, så är det är ju ingen världsstjärna.
Nej.
Han var en reserv i VM-truppen, sen kom han ju in och fick spela lite grann, men man var inte ens med i VM-truppen. Men IOF kliver fram och gratulerade honom då den 11 februari. Det gjorde ju att man fick ju gå tillbaka lite och se vilka, alltså jag tänkte jag har, men då kanske jag försöker gratulera en varje dag. Men så var det ju inte alls. Sen vi gick tillbaka, den senaste då var ju 31 januari, Melvin Richardson, och när vi kollar lite mer så är det Entre Rios, Dicka Mem, Lasse Svan. Alltså har vi underskattat Tjoe här hemma, är han kanske är större i handbollsvärlden än vad någon här hemma har förstått. Han är på Dicka Mem och Entre Rios och Richardson nivå.
Jag skulle snarare säga att deras Twitterkonto, IHF, internationella handbollsförbundet, är ju liksom jävla oförutsägbart.
Ja.
Det kan dyka upp sig vad som helst.
Svingar vilt på något vis.
Ja, men också entré, och sen är det precis som att någon sitter där på deras kansli och fan, vi har inte twittrat på länge. Och så får man liksom akut kolla, vi måste ha en följelse då.
Ja, och i ett Excel-ark, VM-trupperna kollar det på. Ja, förlåt.
Ja, men så liksom, ja, då hade de Entre Rios. De hade Fredrik Pettersson, gratulerade dem den 11 februari. Sen gratulerade de Entre Rios den 12.
Mm.
Melvin Richardson den 31 januari. Men sen får man liksom, sen får vi gå tillbaka till december 2018. Och vi får gå tillbaka till ännu längre, augusti 2018. Det finns ingen logik eller alltså IHF, kommer du ihåg de här, de hade någon slags handbollsskola ett tag där de twittrade lite olika videos vad handbollsregler och sånt, de var liksom så oerhört banala filmer med hur man tog tre steg och hur bollen studsas och så. Sen är man ändå lite trött på de här. Alla.
Vi gratulerar Tjoe, gör vi verkligen.
I efterskott.
Ja, både till det och faktiskt till gratulationen. För det är ändå rätt stort att internationella förbundet uppmärksammar honom.
Ja. Annars är man ju trött på de här. Det har ju verkligen, det har också gått inflation i gratulationer. Det har blivit någon grej både från förbund och från alltså handbollsligans konto och alltså officiella handbollsligans konto, förbundets konto och landslagets konto och klubbarnas konto. Det ska gratuleras. Är det ingen som fyller år så är det någon som har gjort sin 100:e match eller 140:e mål eller 150:e landskamp. Alltså det finns alltid saker att gratulera spelare till. Varje dag så är det någon som fyller år och gratuleras och som man får bläddra förbi antingen på Instagram eller på Twitter eller det var allra helst på båda två.
Jakten på likes, kärlek.
Ja, men det är ju det. Det är ju det det handlar om. Det vet ju du som är på Sportbladet. Det är mycket gratulationer där också.
Ja, och jag kommer ihåg, jag vet inte om du minns det, kan det vara ett par år sedan jag reagerade att Kvällsposten så på Twitter gratulerade HK Malmö till en seger mot Hammarby, säger vi. Mm. Och så tyckte jag bara liksom, vad är det för någon märklig liksom, okej, att det är en skånsk tidning och så här lokalpatriot, ska vi gratulera eller ska man gratulera ett lag också? Vad ska ni gratulera Ystad då nästa gång, de Ystad IF eller IFK Ystad eller Lugi och så? Alltså, jag vet inte om det var om det, han går någon dag eller det var någon annan som uppmärksammade att så där höll ju vi på Sportbladet också på med. Och det har ju fortsatt sen ju att det. Jag kan förstå om man, möjligtvis om man gratulerar AIK till en seger i Champions League. Eller alltså när man möter, om vi nu ska, liksom ändå ska vara i någon. Och vi som rikstidning då, men vi kan ju, vad jag förstått, vi kan ju gratulera Hammarby till att de besegrade Elfsborg. Och så någon bild där och så grattis Hammarby och så. Men det är ju...
Ja, men så ska man ju tagga klubbarna i detta då och så ska de retweeta och så ska det bli många likes och så ja. Ska det spridas.
Ja. Aj, tröttsamt likes-jagande effektsökeri. Jag vet inte. Det är ju mycket så på den ena sidan idag i journalistiken, vill inte ens kalla det. För samtidigt så, jag tycker ibland att tidningar eller tv har ju tappat sedan länge. Va? Men det här, var tog journalistiken vägen och bevakningen? Och absolut så kan man göra det. Jag är glad för att göra lite klackisk grejer och så här, va? Kan man göra. Men att det här nästan fjäskandet för klubbar på ena sidan och sen å andra så ska vi ju bevaka dem och kritiskt granska dem och så där, va? Och då,
mycket som tar med på Twitter, det är mycket gulligull alltså. Man tackar, tack för ett bra arrangemang, Malmö har mött Ystad, tack för idag, jävla trevligt att komma till er hall.
Ja, och andra, ja, jag håller med dig helt. Samtidigt är det fint att tonen på Twitter kan vara lite fin ibland också. Oftast är den ju en... någon sorts avgrund för massa hat och sådär. Så att på det viset kan du uppväga lite grann. Men det blir lite... Och just att man måste göra det då offentligt på något vis. Det räcker väl att Håkan Malmös marknadschef eller sportchef eller någonting sånt skickar ett sms till Ystad IFs motsvarande och tackar för ett bra arrangemang och välkommen till oss den 12 mars.
Exakt.
Varför måste man göra det publikt? Jo, det måste man ju om man vill nå
ja, men det är ju
likes och bli omtyckt. Och...
Jag vet inte om vi är cyniska här, men det känns ju verkligen som att det handlar mer om att skapa någon slags positiv bild av sig själv än om att faktiskt tacka för matchen. Det var bra.
Mm. Jag tror också det. Ja, in med Jakob Wickman Mode igen i handbollsligan. Sätt honom i någon roll där. Sköta alla Twitterkonto så jävla är den, ska vi nog få se.
In med Wickman Mode, in med Jeppsson, in med Glenn Andersson.
Ja, precis. Så det blir lite hat igen. Men
vi behöver skava lite mer.
Ja, exakt. Rätt ord. Bra Robin.
Det,
vi kan fortfarande ha kvar gentlemanna. Det idealet ska finnas och det vi är stolta över i handbollen och värna om. Men det får ju vara lite fight också.
Ja.
Samtidigt.
Då så Flink. Då ska vi ut och fortsätta Alla hjärtans dag firandet och du ska på Europa League match Malmö-Chelsea.
Ja, precis. Så är det ikväll. Är det dags? Och när ni lyssnar så som sagt, derby i Ystad. Mm. Fredag kväll. För de
själv,
som
ska jag, själv ska jag hålla ett öga på Barcelona Kristianstad på söndag. Då lär det väl inte bli en Hammarby-insats. Då blir det många mål.
Ja, det blir det.
Det blir det. Tack för den här veckan, så syns vi och hörs vi igen nästa vecka.
Det gör vi. Tack ska ni ha. Hej.